Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Olösta mord, Biggie och Tupac, del 14. Det här avsnittet som du just nu lyssnar på är skrivet, klippt och uppläst av mig, David Oskarsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du tycker om olösta mord får du jättegärna vara med och sponsra oss på patreon.com, alltså patreon.com, och där kan du söka på olösta mord. Ni vet alla hur det fungerar vid det här laget. Och vi är er sponsorer djupt tacksamma. Det hjälper oss jättemycket. Vi avslutade föregående avsnitt med att berätta om gripandet av Kiefer D och hur Nevadas distriktsåklagare nu anser sig ha tillräcklig bevisning för att kunna åtala Kiefer för mordet på Tupac. Det är förstås många som reagerat på de senaste utvecklingarna i Tupacs fall. En av dem är kolumnisten Jade Maxwell som skriver för Daily Eastern News. Den 9 oktober 2023 publicerades hennes text Tupac Shakurs mord är ett fall av rättshaveri. Och det är alltså vår svenska översättning av en rubrik på engelska. Hon, alltså Jade Maxwell, inleder med att säga att även om hon är glad att Tupac kanske till slut kommer få rättvisa skipad för sitt mord, tycker hon att det som skett är alldeles för lite sett till hur lång tid som har passerat. Hon antyder också att gripandet av en enda person, som endast kan kallas för misstänkt, är futtigt. Maxwell utvecklar att omständigheterna kring Kiefer D's inblandning i mordet dessutom varit kända under lång tid. Så varför grips han först nu? Vad håller rättssystemet i Nevada egentligen på med? Maxwell skriver: orättvisa för svarta amerikaner handlar inte bara om den orättvisa som drabbar vanliga medborgare, utan även de som har kraftfulla budskap till sitt samhälle och som har genererat ett välstånd. Jade Maxwell är endast 20 år gammal, vilket hon själv nämner i sin krönika. Hon skriver, citat: "Även om jag skulle vilja fira den här halva framgången kan jag inte göra det, för det är endast en halv framgång. Det här fallet skulle ha blivit löst långt innan min egen födsel för 20 år sedan. Faktumet att polisen i Nevada inte ansträngde sig för att lösa fallet när det begav sig gör mig obekväm. Kanske är det för att jag är från en annan tid än den då Tupac blev mördad, så jag förväntar mig att polisen skulle ha gjort då vad jag förväntar mig att de ska göra nu. Men jag kan också känna mig obekväm med det faktum att Tupac, som under majoriteten av sin karriär producerade budskap av hopp och handlingskraft för svarta människor, kunde bli uppsåtligt mördad och sedan ignorerad." Slutcitat. Huruvida Tupacs död blev ignorerad av rättsväsendet eller inte låter vi alla som lyssnar avgöra själva. Vi hänvisar till de 12 tidigare avsnitten som vi har gjort. Men även om Jade Maxwell verkar vilja politisera mordfallet något, så har hon definitivt rätt om en sak. Det har gått extremt lång tid sedan Tupac blev mördad. Och, hör och häpna, en annan person som uttalat sig om utvecklingen i mordet på Tupac är ingen mindre än Suge Knight, Death Row-bossen själv. Mannen som satt bredvid Tupac i bilen kvällen den 7 september 1996 när Tupac perforerades av 4 stycken vinande kulor. Det var redan den 3 oktober som den anrika hiphop-tidningen XXL via stoff från nyhetskanalen TMZ publicerade artikeln med följande rubrik, och det är vår svenska översättning: Suge Knight hävdar att Tupac blev mördad av någon annan. Suge Knight, egentligen Marion Hugh Knight Jr., 58 år gammal, sitter fängslad sedan 2015 då han, till synes med flit, körde på 2 män utanför en bensinstation i Compton i Kalifornien. En av männen dog. Suge erkände sig skyldig till dråp i september 2018 och dömdes till 28 års fängelse. Således gjordes denna nya intervju med Suge från fängelset. Och Suge sa, och nu citerar vi honom direkt i svensk översättning: "Jag trodde inte Kiefer D någonsin skulle bli gripen. Jag har inte heller velat se honom gripen. Låt oss först ha en sak klar här. Jag och Kiefer D spelade för samma Pop Warner fotbollslag. Vilka omständigheter den gäller, om han haft inblandning i något eller om han inte haft inblandning i något. Jag skulle inte önska fängelset ens för min värsta fiende." Där är det slutcitat. Personen som länge har varit misstänkt för att ha varit den som höll i vapnet när Tupac mördades var ju Orlando Babylane Anderson. Och vad Orlando Babylane Anderson anbelangar hade Suge följande 2 saker att säga som han själv delade in i 2 punkter. Så citat 20 igen. Så här: "Jag har aldrig haft något ont att säga om Orlando. Nummer 1. Han var inte den som sköt. Nummer 2. Han kom till min rättegång och sa att jag borde släppas. Och han sa sanningen. Jag fick inte gå. Det var inte Orlando som gjorde det. Det är allt jag har att säga om den saken." Slutcitat. Suge klargjorde också att han har noll intresse av att vittna i rättegången oavsett vilken sida som skulle vilja se honom där. TMZ-reporten antyder för Suge att han tycker att Suge är väldigt bestämd på att Orlando är oskyldig, men att han inte är lika bestämd på att Keith är oskyldig. Det har Suge inget att säga något om. Vi har nämnt att saker Keith själv har sagt, bland annat i sin självbiografi Compton Street Legend, har spelat in i att gripandet till slut skedde. Men vad är det då egentligen som Kiefer D har sagt? Och vad vet vi? För att nysta i det ska vi tillgå information som vi tidigare redogjort för i del 11-12 i vår avsnittsserie om Biggie Tupac. Kiefer D var gängkriminell. Det hade han varit i princip hela sitt liv. Mer specifikt var han medlem i gänget Crips. Det är ett gäng som tillsammans med fienden Bloods än idag utgör en ständigt närvarande konflikt mellan gangstrar i Los Angeles. Kiefer D var farbror till en annan kriminell och betydligt yngre person som vi nyss nämnde, Orlando Babylane Anderson. Orlando var den person som Tupac, Suge Knight och resten av deras entourage hoppade på inne på MGM-arenan efter Mike Tyson-matchen. De misshandlade Orlando för att han pekades ut som någon som misshandlat och stulit ett smycke av en av Tupacs och Suges vänner. Smycket i fråga var förstås en guldmedaljong med loggan för Suges legendariska och ökända skivbolag Death Row Records. Året var 2006 när den tidigare nämnde LAPD-polisen Greg Kading började jobba med en specialstyrka för att lösa mordet på Biggie Smalls. Keefe D togs då in på förhör, då han var Crips-medlem och det gick rykten om att skivbolagsbossen P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, var skyldig Crips $1 million för mordet på Tupac. Keefe D hade varit en av de Crips-medlemmar som närvarat på den vibe-fest som Biggie lämnade med sitt entourage den 8 mars 1997, då han blev mördad. Greg Kading och hans kollegor fick en hållhake på Keefe D då han hade avslöjats i en annan orelaterad federal utredning om narkotikasmuggling. Keefe D behövde alltså säga vad han visste, eller så kunde han räkna med att skaka galler i ett federalt fängelse i resten av sitt liv. Keefe D nekade inblandning i mordet på Biggie Smalls, men han sa ju detta. Det var inte vi. Men det jag har att berätta för er, det kommer fan få er att tappa era jävla hakor i golvet. När Keefe D började prata framkom det att han varit vän med Puff Daddy sedan 1993 efter att ha blivit introducerad till honom via en gemensam vän som kallades för Sip. Sedan dess hade Puff Daddy och Bad Boy-gänget varit på god fot med Crips som helhet och flera gånger anlitat gängets anhängare som livvakter. Keefe D var alltid kontakten mellan Puffy och Crips. Greg Kadings utredning skulle få många vittnen som kunde bekräfta att Keefe D och andra Crips-medlemmar hade umgåtts regelbundet med Puffy och att Keefe D mycket riktigt var en av gästerna på Vibe-festen i Los Angeles 1997. Efter en Bad Boy-arrangerad konsert i Anaheim i Kalifornien befann sig Keefe D och några andra Crips på en efterfest tillsammans med Puff Daddy. Det är något oklart exakt när detta ska ha varit. Enligt Keefe ska Puffy då ha sagt inför både Keefe och andra medlemmar i Crips: Tupac och Suge Knight, jag skulle ge vad som helst för de där snubbarnas huvuden. Enligt Keefe sågs han och Puffy igen några månader senare. Denna gång för ett specifikt möte i källarlokalen under Greenblatt's Deli and Fine Wines på Sunset Strip i västra Hollywood. Här lade Puffy explicit fram ett erbjudande om $1 million för ett dubbelmord på Tupac och Suge Knight. Keefe D har i förhör sagt att, nu är det citat, jag hade gjort det för bara $50,000, slutcitat. Under dagen den 7 september 1996 åkte Keefe D och Sip tillsammans till Las Vegas i Sips Mercedes-Benz. Detta för att gå på Mike Tyson-matchen. På väg dit var även Orlando Babylane Anderson och två andra män vid namn Terrence T. Brown Brown och DeAndre Dre Smith. Dessa tre färdades i en vit Cadillac. Du som lyssnar kommer säkert ihåg att skotten mot Tupac och Suge Knight avlossades från en bil av just det slaget. Enligt Keefe D var detta bilen de använde för attentatet. En hyrbil som T. Brown hyrt i sin svärmors namn. Men de hade aldrig haft som plan att mörda Tupac just den kvällen. Det blev bara som det blev efter att Orlando kommit springandes till restaurangen där Keefe och Sip satt och åt efter matchen och berättade att han blivit misshandlad. Orlando var obevekligt inställd på en blodig hämnd. För Keefe D var detta ett lika gott tillfälle som något annat. Men ett problem var ju dock att de inte hade några vapen. Sip skulle dock överraska alla med följande uttalande: jag har en Glock gömd i min Mercedes. Problemet var löst. De hoppade sedan in i de två bilarna, den vita Cadillacen och Mercedesen, tillsammans med ett antal extra.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Crips medlemmar. Flera visste att Tupac och Suge Knight skulle till Suges klubb, Club 662, senare på kvällen. De körde därför till klubbens parkering och ställde sig och väntade, redo att börja skjuta när Tupac och Suge kom. Men de kom aldrig. Till Keefys förtret började flera av de yngre Crips-medlemmarna noja och säga saker som: "Vi kommer inte greja det här, de kommer döda oss!" Detta ledde till att gruppen splittrades och att Keefy D hoppade in i den vita Cadillacen tillsammans med T. Brown, DeAndre Dre Smith och Orlando Babylane Anderson. De bestämde sig nu för att utföra jobbet på egen hand. T. Brown satt bakom ratten, Keefy D satt i passagerarsätet och Dre Smith satt till vänster i baksätet och Orlando satt till höger i baksätet. Så här långt var Greg Kading och hans utredningsgrupp med på noterna. De hade nämligen redan lyckats bekräfta att alla personer som Keefy sade satt i den vita Cadillacen faktiskt hade varit i Las Vegas just den kvällen. Keefy berättade sen hur de fyra började åka runt i stan och spana efter Tupac och Suge. Och då, som från en klar himmel, fick de syn på Chryslern med de fyra unga kvinnorna. Och hur den hade kört upp bredvid Suges BMW och högt ropat: "Tupac, Tupac!" Keefy D's och resten av gängets måltavlor var identifierade. T. Brown körde upp bredvid Tupac och Suge och saktade in vid deras högra sida. Detta innebar att T. Brown var närmast Suges BMW i framsätet och DeAndre Dre Smith närmast i baksätet. Keefy hade pistolen och hade räknat med att vara den som sköt, men nu insåg han att det inte gick. Han sträckte sig bakåt och räckte pistolen till Dre Smith. Men Dre Smith sade: nej, jag vill inte skjuta." Orlando Babylane Anderson tvekade dock inte en sekund när han tog glocken ur sin farbrors hand, lutade sig över Dre Smiths knä, vevade ner rutan och sedan sköt mot Tupac och Suge. Keefy D sa också i förhöret att han och Suge Knight fick ögonkontakt med varandra medan det hände. Det blev emotionellt omtumlande då de två hade varit kompisar sedan 7-årsåldern, då båda vuxit upp i samma miljö i Compton. Efter skjutningen flydde Keefy D och de andra i den vita Cadillacen från platsen. När de kände sig säkra på att de kommit undan stannade de utanför ett hotell och placerade mordvapnet ovanpå ett av bilens däck under själva karossen. De gick sen ut och drack och rökte marijuana. Nästa dag återvände de till bilen, kollade så att det inte låg tomhylsor i den och reste sen tillbaka till Los Angeles, som om ingenting hade hänt. 6 veckor efter mordet på Tupac har Keefy D fortfarande inte mottagit sin betalning på $1 million för beställningsmordet. Han kontaktade därför Sip, som stod nära Puffy, och förklarade läget. Men Sip hade inget att säga. Senare skulle Keefy på ryktesvägen få höra att Puffy hade satt in $500,000, hälften av det han nu var skyldig Keefy, till Sips konto. Men som det verkade hade Sip inte sagt ett knyst om detta till Keefy och istället behållit pengarna själv. Kifidi och hans medhjälpare verkade alltså ha blivit blåsta. När Greg och specialstyrkan förhörde Keefe om Biggies eventuella inblandning i beställningen av mordet på Tupac var Keefe väldigt bestämd med att Biggie inte hade någonting med saken att göra. Han visste inget. Däremot antydde Keefe att Biggies änka, Faith Evans, kände till Puff Daddys inblandning i mordet. Det mesta av allt detta har vi berättat om tidigare. Men nu är ju frågan då vad Keefe D egentligen berättar om i sin bok, Compton Street Legend. Det ska vi titta lite på nu. En del av bokens baksidetext lyder på följande vis. Den ökände Suge Knight, tidigare chef för Death Row Records, och jag är de enda levande vittnena till den dödliga konfrontation i Las Vegas mellan passagerarna i våra två fordon. En våldsam konfrontation som ledde till att två av hiphopens största stjärnor, Tupac Shakur och Christopher Notorious B.I.G. Wallace, dog och att hiphop-historien förändrades för alltid. Det finns en strikt kod på gatan, en som riktiga gatupersoner lever, dödar och dör utefter. Compton Street Legend avslöjar förbrytelserna mot denna kod och de explosiva konsekvenserna när gatans, nöjesvärldens och den korrupta polisstyrkans kroppar kolliderar. Boken släpptes den 2 januari 2019. Den har sedan dess varit ökänd för att vara i stort sett oläslig i digitalt format på grund av hur den är formaterad. Vi har sett hur det ser ut i vår research och fattat beslutet att inte försöka utgå direkt från boken. Istället ska vi titta närmare på en intervju som Keefe D gjorde med Vlad TV på YouTube den 23 juli 2019 när han promotade boken. Då lät det på följande vis. Intervjun börjar med att Vlad säger: "Så låt oss prata om vad som hände sen. Baserat på vad boken säger. Sip gav er en Glock, gav er killar en Glock och ni killar kastade den i baksätet. Och Bubble Up var föraren och Baby Lane och Freaky satt i baksätet." Keefe svarar: "Vi satt bara alla i bilen tillsammans." Och Vlad frågar: "Den här vita Cadillacen?" Keefe svarar: "Yeah." "Okej, så ni killar kör runt och sen hör ni hur de här tjejerna börjar ropa 'Tupac, Tupac'." "Nej, så säger Keefe. "Vi kommer, vad heter det, Flamingo, jag tror det är Flamingo. Vi kommer på Flamingo och så kommer vi till stoppljusen. Vi drack och rökte braj. Och så var han där och hängde ut genom fönstret." Keefe visade i videon hur Tupac skulle ha hängt ut genom passagerarfönstret med hela sin överkropp och armarna utsträckta. Typ som att han låg helt utslagen ovanpå en säng fast mitt i luften. "Tupac?" frågar Vlad för att få det bekräftat. "Ja, det gjorde han", svarar Keefe. Smått konstigt svar på frågan, men okej. Vlad frågar: "Så vad hände sen?" "Vi bara kom. Jag tänker inte gå in på detaljer, hajar du? Men du vet, du har det i boken, du vet." "Okej", säger Vlad. "I boken har du sagt att medan ni körde upp mot BMW:n med Shug bakom ratten och Tupac i passagerarsätet. Och du sa att Tupac drog vapen." Och här blir ett klipp i intervjun till hur Keefe ändrar position i stolen han sitter på och förklarar: "Han sträckte sig. Det såg ut som att han sträckte sig efter ett vapen, yes." "Såg du ett vapen?" frågar Vlad. Keefe svarar: "No shit. Så fort jag såg honom sträcka sig började jag ducka." "Så någon i din bil började skjuta", säger Vlad, "mot Tupac och Shug?" "Yeah", mumlar Keefe. Vi får sen se ett klipp från ett äldre förhör med Keefe som vi delat tidigare. När det klipper tillbaka till den nya intervjun ser vi Keefe igen och han säger då: "Jag tänker inte gå in på några detaljer." Sedan mumlar han något som är nästintill ohörbart. Som jag tycker låter lite som att han inte kan säga något på grund av hur det fungerar med gatukoden och att man inte kallar och sånt. Vlad säger: "Okej, men jag läser bara från boken då." Keefe ler och svarar: "Men vem ska köpa boken då?" Alltså antydande att då är det ju det som är intressant med boken avslöjat. Okej, men jag läser bara den här passagen, säger Vlad. Han fortsätter sen. Skiten var igång. Tupac hade gjort en underlig rörelse och börjat sträcka sig ned efter något under sitt säte. Detta var första gången jag kunde relatera till det klassiska poliskommandot "Håll händerna så att jag kan se dem." Istället drog Pack fram en pistol. Och det var då fyrverkerierna började. En av grabbarna i baksätet i min bil tog glocken och började peppra tillbaka. Det första skottet flodde huden på Chugs skalle. Jag trodde att den jäveln var död. Jag har hört historier om att Chug skulle ha använt Tupac som sköld när kulorna började vina. Men det är skitsnack. Chug var redan skadad. Medan detta pågick duckade jag för att inte bli träffad. Så Vlad läser upp detta för Kifi. Kifi sitter sedan tyst någon sekund och säger: "Ja, typ så." Klipp till en annan relaterad intervju om vittnesmål från skjutningen mot Tupac och Chug. Och sen är det tillbaka till Kifi och Vlad. Vlad säger: "Så kulorna viner. Tupacs och Chugs bil är helt sönderpepprad. Var det... Åh, jag har hört flera versioner av den här storyn, men var det så att deras entourage började skjuta tillbaka?" "Typ så, ja," svarar Kifi. "Typ så" är vår översättning av basically, för övrigt. Klipp sen till ytterligare en annan intervju och så tillbaka till Vlad och Kifi. Kifi säger i så många ord, han är extremt svårtolkad, att ja, livvakter och andra började skjuta tillbaka. Han nämner också de två tjejerna i den vita bilen och att de körde efter dem när de lämnade platsen. Vlad frågar: "Varför följde tjejerna efter er?" Kifi svarar: "Ingen aning. Det var galet." "Ett av deras fönster sköt sönder?" frågar Vlad. Kifi säger: "Ja, så var det nog." "Och då slutade de följa efter er?" "Ja, precis, exakt." Vlad säger: "Jag har pratat med flera om den här händelsen och det jag hör oftast är hur ni kom upp bakom Tupacs bil och bilarna var inte emot varandra." "Nej, precis," säger Kifi. "Ni kom upp parallellt till dem." "Sida vid sida," flikar Kifi in. "Sida vid sida," fyller Vlad i. "Så hur kunde du se Tupac sträcka sig efter något om ni var bakom honom?" Och Kifi svarar: "Men vi var ju inte bakom honom, vi var ju dikt emot, sida vid sida." "Okej," säger Vlad. Och där slutar klippet som vi citerar. Klippet är del 14 i en längre serie av YouTube-klipp som utgör en intervju med Kifi D. Och det är här vi befinner oss idag med fallet. Det har gjorts en husrannsakan i Kifi D's hem och inte lång tid därefter blev han gripen och åtalad för mordet på Tupac. Uppenbarligen tycker sig åklagaren nu sitta på tillräckligt med information som pekar ut Kifi D som mördaren och de flesta reportagen och artiklarna om fallet spekulerar i att det är Kifi som, citat, grävt sin egen grav, slutcitat, i och med vad han sagt i sin bok. Men exakt vad åklagarna med storjuryns hjälp sitter på, det vet vi inte ännu. Vi kommer följa upp detta i framtiden, när det finns mer information. Vill du kontakta oss på Olösta Mord så gör du det enklast genom att skriva till simwaypodcast@gmail.com. Det är zimwaypodcast@gmail.com. Min kära medpoddare Dan Hörning hittar du även på Twitter, eller X som det heter numera, YouTube och Instagram, och han är lätt att hitta via sitt namn. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.